Och nu ska vi över till något helt annat. Nu ska det bli en paneldiskussion. Så jag välkomnar upp på scenen Åsa Fahlén, som är förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, Ann Boglind, Olle Nordberg och Johanna Jara Åstrand, som är förbundsordförande för Lärarförbundet. Ni ska ta plats på de här barstolarna, är det tänkt. Medan han bläddrar lite här, så tänkte jag fråga Åsa och Johanna. Bara så här, några spontana ord kring projektet som sådant.
Helt fantastiskt. Ja. När jag läste här om allting som har pågått, jag blev så glad. Därför att vi pratar ju mycket om läsinlärning och just att komma igång och börja läsa, knäcka koden, skaffa sig läskondition. Men det här med vad läsningen kan ge i form av liksom utveckling och inblick i andra, så vidgade vyer, bildning, förståelse, diskussioner. Mm. Att det är någonting som tar ganska mycket tid, och det känns som att vi inte alltid har den tiden idag. Allting ska gå så fort och ska vara så effektivt. Så att vi inte riktigt hinner att tala med varandra. Nej. Så det gjorde mig väldigt, väldigt glad.
Ja.
Nej, men det är ju tvåtydigt kan jag tycka. För att det är ju synd att det ska behöva vara ett projekt. Mm. Och med det menar jag att just att utveckla både läsförståelse, läsglädje är ju så centralt utav lärandet. Mm. Både den sociala utvecklingen och kunskapsutvecklingen såklart. Mm. Men det visar ju dessutom entydigt hur viktigt det här projektet har varit och att det finns ett hål att fylla. Men det sorgliga i det tycker jag, det är att det ska behövas ett projekt för att få de här positiva värdena så samlat. Mm, mm.
Men du tror fortfarande att det behövs? Det är ingenting som man liksom traderar vidare, utan det behövs sådana specialinsatser för att det ska vara möjligt att lyfta frågan så.
Men jag tänker ju att för lärarkåren och för eleverna så ska det ju inte vara projektstyrt. Nej. Men däremot så tror jag det finns en enorm vikt och betydelse av att samhället, olika aktörer, andra yrkesgrupper till fullo backar upp det som sker i skolan.
Mm. Jag håller med dig med den här projekttanken, men just därför så har vi, när vi tänkte ut det här projektet, så har vi tänkt att det här ska vara ett projekt som verkligen är genomförbart på alltså arbetet kan fortsätta. I min föreläsning i morse så kallade jag det för berättelser som förändrar modellen, att den ska vara, att det är så enkelt att överföra den till andra skolor och fortsatt arbete på de här 200 skolorna. Och det har vi förstått, för jag har också läst igenom utvärderingarna. Jag har inte bearbetat dem som olika, men då har jag ju sett att både bibliotekarier, skolledare och lärare säger att det här ska vi fortsätta med, och det här, vi ska låna ut böckerna till andra böcker i vår kommun och så vidare. Så att kanske att man behöver ha ett projekt som ett startpaket och prova på, och sen så blir ringa på vattnet. Den liknelsen hade någon här förut idag.
Mm-hmm. Olle, varsågod.
Ja, jag kan lägga till.
Jag med.
Jag tror det.
Jag kan lägga till att det fanns ju en hel del av de skolor som var med också som skrev det, att vi har jobbat med helklassläsning förut, så att apropå att strukturen finns ju, men de menar på att det var det som var också en av de fina sakerna när man gick igenom det här, nog att det betydde någonting även för de skolorna det här. Dels fanns det de som inte hade gjort det och tyckte wow, det här var ju världens grej. Sen fanns det de mitt emellan, sen fanns det de där har vi gjort länge, men det här gav lite ny input och också kanske en bekräftelse på det här viktiga med det här. Så att projektet har liksom betytt någonting även för dem där strukturen sitter. Och jag tror att både för de som det är inte så att vi uppfinner allting på en gång genom det här projektet, men det har liksom satt, liksom det fortsätter att påverka på ett positivt sätt. Så jag tror inte att det behöver få den här projekteffekten att nu när projektet är slut så försvinner, utan tvärtom att det kommer att fortsätta.
Åsa, varsågod.
Jag tänkte på det du säger att inte är någonting nytt. Och det tror jag är jätteviktigt. Vi behöver inte hela tiden uppfinna nya saker. Nej. Men ibland så behöver vi påfyllnad. Vi behöver bli påminna om. Och i en lärares vardag så går det, snurrar hjulen väldigt, väldigt fort idag. Mm. Det går väldigt fort och det är väldigt mycket man ska hinna med. Och det är lätt att få det här tunnelseendet. Man ska liksom bara nästan överleva. Mm. Vilket gör att det är svårt att hitta strukturer och liksom samarbete med andra, till exempel i sånt som ofta får stryka på foten för att man har för mycket att göra. Mm. Och då kan det här vara kanske en hjälp till att hitta tillbaka till någonting. Precis. Som man kanske har gjort tidigare. Precis. Men delvis på ett nytt sätt och nya tankar. Mm. Så att det är lite som ett startskott eller så, som du säger. Sen måste du integreras i och fortsätta så att det inte bara blir ett projekt utan att det ger de här ringarna på vattnet.
Mm. Johanna? Mm.
Och förutom att jag har tagit del av utvärderingarna såklart, så det som bekräftade Åsa säger, det var att jag hann prata med några av er nu i minglet innan. Och då frågade jag, men vad är det bästa med det här? Vad är det bästa med dagen? Och då var det två lärare från Norrköping som uttryckte att det bästa är att jag känner mig starkt i att faktiskt lita på min eget yrkesansvar. Och inte låta mig styras av alla. Vad är det egentligen som styr min undervisning? Vad är det egentligen som styr mina val av vad vi lägger vår tid på? Är det matriser? Vad är det? Eller är det min gedigna yrkeskunskap och övertygelse? Och då har vi vunnit mycket, hörni.
Det känns fantastiskt.
Ja. Jätteroligt att höra. Ja, jag tänkte också, när jag har läst och när jag har pratat med lärare ute på våra inspirationskonferenser, så har jag förstått att den ämnesdidaktiska fortbildningen ligger inte så högt i kurs nu. Det finns inte så mycket utrymme för det, utan lärare är svältfödda och behöver ha en påfyllnad. Och flera stycken har skrivit att de har tagit del av läslyftet, Skolverkets satsning. Och det här har passat bra i kombination, för att här har de fått mera hands-on idéer också, så en kombination utav det. Så det har känts roligt att de har sett det som fortbildning också, så att det mycket är det för elevernas skull, men också att lärarna känner att de har, att det har hänt någonting med dem samtidigt som de har läst tillsammans med eleverna. Mm.
Jag tänkte bara, för nu tänker du kanske på lärare i svenska. Jag är då inte lärare i svenska, jag är lärare i samhällskunskap och historia, och man har ju lite andra glasögonen på sig. Och jag ser ju en enorm fördel för även andra lärare i skolan, att man har de här samtalen kring litteratur, kring böcker, hur det kan stärka eleverna i så många sammanhang. Det var ju, jag läste några citat där, så att säga, med upplevelserna, att det vidgar liksom vyerna i hela skolgången. Det blir ju specifikt naturligtvis för svenska ämnet, men de här ringarna på vattnet som också kan ge i andra ämnen. Och du är inne på det här med tiden, och vi pratade om lite grann i pausen, att ungdomar idag, har jag en känsla av, läser längre texter mer och mer sällan. Det blir det här snabbast notifierade väldigt ofta. Så att just gå in och då prata om vad text betyder, så att man inte bara tar the easy way out. Man läser en lång text ganska snabbt, men man har inte riktigt tagit till sig. Och det tror jag, liksom slå ett slag för att verkligen förstå den här texten. Att läsa den på ett sätt som gör att du kan ha användning för den och utbyta av den.
Inte flödesläsning.
Nej.
Utan så här, har du någon kommentar till det, Olle? Vi var ju lite inne på det när du talade, liksom, vi pratade om digitaliserat sätt att läsa och spel och andra
det
sätt.
Finns
att,
ju, det finns ju en del, jag tänker på Anders Öhman nu, och det här med att just så som du beskriver, att ungdomar läser mycket korta, snabba klipp så där, att koncentrations... Han menar ju på att man behöver träna liksom på den här djupa inlevelsen, den djupa kontakten med just ett lite längre, att det liksom behöver tränas i sig för att liksom den förmågan kommer allt längre bort. Jag vet inte om jag exakt, jag kan inte kommentera det mer än så, men frågan är ju uppe liksom i de här didaktiska forskningen, så diskuterar man det här ganska mycket. Jag menar väl att det kan så att säga, båda sakerna kan pågå parallellt, och att ungdomarna är ju väldigt bra på att göra flera saker samtidigt, som vi märker. Men just att gå in djupt i en bok, det kräver ju att då kan man ju inte sitta med telefonen och allt det där. Så det kanske kan ha, man kanske kan få till det så att man gör båda sakerna. Och jag tror att inom svenska men och läsningen också kan man också hitta massa inspirerande grejer som jag var inne på förut som är just digitala, men att, att man också tar sig tid att gå in djupt i böcker, det tror jag är superviktigt.
Mm. Vill du säga något om?
Nej, det finns så mycket att säga. Ja,
ja, ja. Då tänker jag så här, jag tänker bara knyta till David Lagercrantz som ju, och tänkte för er alla unga människor som sitter här som inte kanske direkt kopplade till Olof som ju är Davids far och som ju var en stor gestalt för många som framförallt läste DN som också var en vägvisare in i Strindbergs författarskap, Dantes, alla möjliga så, ja, och som skrev många väldigt viktiga böcker för oss i min generation och som vars tankar om läsning ju fortfarande är väldigt giltiga och inspirerande för många. Men jag tänker på när jag lyssnar på David och när jag lyssnar på ES, tänker jag, och alla lärare och skolbibliotekarier och andra som sitter här från skolans värld. Finns det någon yrkesgrupp idag, jag är ju inte lärare, jag har ju lärarkompisar, men så, alltså sånt där det ständigt hamnar nya uppdrag i knät. Vi är inne i alltså integrationsfrågan, jag löste det här ofta med ganska få verktyg i verktygslådan, andra saker, alltså löste det här och ge det hela tiden landar. Man förstår ju att stressen är enorm och det är ett yrke som trycker ut många som inte orkar längre. Och då, men samtidigt det här projektet kom ju tillbaka till någon sorts grundförutsättning att vara lärare i en form av att öppna för livet. Det tycker jag är fantastiskt. Och det känns som om ni också tycker lite.
Jag tänker så här att det är ju någonting i grunden väldigt bra med att man har höga förväntningar och krav på sin lärarkår. Men det innebär ju att det är lika viktigt att de förväntningar och krav som vi lärare har på att få rätt förutsättningar, på att få tillit och högt förtroende för våran yrkeskompetens också finns på plats. Och precis som du säger, det är nära till hands att tänka att i princip alla samhällsutmaningar som finns ska skolan lösa. Och vi kan och ska göra mycket, men det kräver ju också samhällets fulla uppbackning. Mm. Och den här balansen upplever ju många lärare idag är på tok för skev. Och det beror inte på bristen av yrkesstolthet och kompetens och engagemang och driv i att få göra skillnad för de elever vi möter när vi möter dem och där vi möter dem. Utan det beror ju framförallt på en enorm samvetsstress, att tiden är för knapp till det vi ser att behöver göras och att för lite hänsyn tas till de bedömningar av ytterligare insatser, åtgärder, behovsanpassningar som vi utifrån våran profession identifierar. Men lösningen är ju inte mindre krav och förväntningar, utan lösningen är ju att säkerställa och försäkra sig om att rätt förutsättningar finns på plats.
För det här adresserar ju liksom själva grundförutsättningen i lärarrollen.
Verkligen.
Och att lärare då får avgöra vad är det som behövs göras. Det tycker jag man försakar idag. Det är så mycket som ska göras och mycket som läggs på. Så att man kan inte välja själv, utan det är tusen saker du måste göra. Men om man då går tillbaka till det här som var inne på det här, liksom, vad är mitt grundläggande uppdrag? Liksom? Och då får säga, då behöver jag de här förutsättningarna, jag behöver lägga tid på detta, då hinner jag inte det här. Att man ska kunna göra den prioriteringen själv. Det är väl det som gör läraryrket intressant, man får de möjligheterna och gör det stimulerande. Man har en intellektuell frihet, en professionell frihet. Och det tror vi måste stärka för att man ska kunna göra de här valen. För då tror jag fler hade jobbat med de här sakerna som man märker gör skillnad hos eleverna.
Och det var ju lite så vi tänkte med det här projektet, att vi styrde och ställde inte, utan vi tänkte de här 10 böckerna som jag och delvis David och de här ungdomarna valde ut, att vi gjorde det jobbet åt lärarna så att de inte skulle behöva läsa en hel sommar som jag gjorde innan jag valde mitt urval som ungdomarna valde sen. Det fick de som ett startpaket. Och sen fick de själva den friheten att de fick en massa olika idéer som de kunde välja mellan, men och en hel del av dem använde de, men det verkar som om att bara de fick de här böckerna och samtalen med eleverna så kom de på hur mycket som helst annat att göra också. Så att det var inga pålagor, utan det är därför jag tror att det här kan fortsätta. Att goda böcker läs tillsammans, lärare och elever, och ta tid till det. För det du säger med att tiden är viktig. Gemenskap, böckerna, gemenskapen och tiden, det är egentligen det som är vår modell.
Det är några saker som har kommit upp idag från publiken och i samtalen som jag skulle vilja liksom vifta med för att höra era kommentarer. Det här som vi har tagit upp några gånger med betygssättning. Är det här någonting som ska vara betygsgrundande? Att läsa, diskutera? Eller ska det vara någonting som är särskilt? Som en frizon där man på något sätt övar sig i civilisatorisk kompetens, eller vad ska jag säga, genom att diskutera och reflektera. Hur tänker ni kring det?
Jag tänker att förhoppningsvis så är ju skolan på det sättet att elever får lov att pröva och misslyckas, öva, få feedback innan man liksom behöver prestera, tänker jag totalt sett. Och det känns ju som att mycket av det som ingår i det här projektet stämmer väldigt väl överens med många av styrdokumenten i skolan, mycket av det som man faktiskt ska uppnå. Jag har lite svårt att bedöma om det ska in i betygssätt. Jag tycker att det rimmar ju väldigt väl med skolans uppdrag.
Vad säger Johanna då?
Jag håller med. Samtidigt är det ju så att det vi erbjuder våra elever och det vi ägnar gemensam tid till och det vi både utmanar och förstärker eleverna i syftar ju till att nå kunskapsmål. Och att läsa tillsammans och att upptäcka läsglädjen och få gå in i andras berättelser och fundera på sin egen del i berättelser. Det är ju någonting som både stärker såklart värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag. Så att jag tror att resultaten av det man får när man jag är svensklärare då, så jag kan ju prata med väldigt varm för det här. Det får, precis som Åsa också var inne på, det spiller ju över på väldigt många andra ämnen. Men det kanske inte är just den aktiviteten där och då som man bedömer. Men resultaten av det kommer gynna utveckling. Det är jag helt övertygad om.
Ja, jag håller med. Det är ju som sagt lite komplicerat här. Men jag har ju antydde det lite grann när jag pratade där. Att det finns den här... som egentligen är liksom det som vi rör oss kring hela tiden. Med det här unika kring berättelserna som förändrar oss och så vidare. Som är liksom, det har vi ju märkt idag. Att det är verkligen så. Det är ju empiriskt liksom belagt utifrån de här elevreaktionerna. Och det är inte bara de exempel jag tog här, utan rapporten är liksom full av sådana. Så att det är klart att det är lätt att känna kanske som lärare att det här är ju liksom på en annan nivå. Det utvecklar vi människan och så vidare, vilket vi gör. Men som jag tror att vi inte ska säga att det här får gå utanför. För då kan det finns en risk att man förminskar det hela för eleverna. Och där tror jag, apropå det här med att stärka sin egen profession. Jag tror att vi ska, som jag sa också då, att vi ska våga bedöma även diskussionerna. Men vi ska inte göra det för fyrkantigt, så att säga. Vi måste kunna bedöma en helhet. Vi måste kunna våga gå in i även de komplexa bitarna och liksom lita på vår egen profession. Alltså hur vi kan summera kanske 8 veckor långt arbete med en bok. Jag tror vi kan ha en ganska bra bild av det efter det. Även om det kanske inte är så här, eleven har nämnt narrativa begrepp 4 gånger och de här 3 sakerna. Alltså så det kan lätt bli så. Ni vet ju hur bedömningen ser ut nu. Att den är, vilket jag tycker är ett annat problem. Men alltså jag tror, för att sammanfatta, jag tror inte det ska stå utanför bedömningen, och jag tror att vi ska våga bedöma även alla de stora sakerna.
Det finns ju exempel på gymnasiet där man har lite längre kurser och där man jobbar mer med litteratur på det sättet, och där man gör en bedömning först i slutet efter en ganska långt tidsrymd. Och det är väl det som jag tycker att du måste ju läsa, diskutera, mötas, gå tillbaka, få göra om, få feedback på det du gör för att utveckla liksom din förståelse, din läsning, dina diskussioner. Men att du gör en bedömning i slutändan. Så att det här tidsperspektivet även där är ju viktigt, så att man liksom får pröva sig fram.
Men det var det, du ska få med bara kort replik på det. Precis det där, om man undviker det att läsa för att jag har, då får jag inget konkret att bedöma. Det vore ju livsfarligt. Om man liksom väljer bort det för att det ger inte mig de här tydliga, då är vi illa ute. Så jag tror mycket mer på din modell.
Nej, jag bara tänkte på att det finns, det har vi ju sett båda två som har läst alla rapporter och utvärderingar från skolorna, att många skolor, de har läst och arbetat kreativt och samtalat och så, men sen så har de haft någon avslutande uppgift där de, till exempel så har några skolor, de har frågat sina elever, varför tror du att den här boken som vi har läst ingår i ett projekt som heter Berättelser som förändrar? Och så har eleverna fått sitta och skriva kring det. Det är ju otroligt spännande då. Och sen har de också fått jämföra två böcker och de har fått följa karaktärer och de har alltså, så att läraren har någonting, ett slutdokument, men det har ändå inte förtagit den här kreativiteten. Och eleverna har inte fått mål. Nu ska du lära dig fem narratologiska termer. Utan man har jobbat. Och precis det som du säger. Jag blir jätteglad när jag hör dig säga det. För att det är den vägen som många av de här 200 skolorna har gått.
En annan fråga som har kommit upp är samarbetet mellan läraren och skolbibliotekarien, i den mån det finns en skolbibliotekarie. Men i den bästa världen finns det många, många fler framöver. Men hur ska man göra för att stärka det samarbetet? För vi har ju fått flera exempel idag på vilken kraft det kan utvecklas när man har ett samarbete. Hur ska man göra för att stärka det?
Det handlar ju återigen om tid. Det handlar ju om arbetsorganisation och att skapa tid där man både får tid att mötas och utveckla samarbetsformer. Samtidigt så handlar det ju om det du var inne på inledningsvis, tillgång till. Det är ju väldigt många skolor som saknar en skolbibliotekarie. Och det är dessutom många skolor som saknar några böcker att jobba kring. Så att det här är ju, det handlar till stor del om en arbetsorganisationsfråga såklart. Men det handlar också om att sätta upp ett mål och veta varför anställer vi andra yrkeskategorier som på olika sätt ska komplettera och kunna förstärka det lärare är satt att göra. Och hur behöver vi i så fall då jobba tillsammans för att det ska komma eleverna till godo?
Jag håller med om att det är arbetsorganisation. Jag har exempel både på skolor där man har ett stort fint bibliotek men egentligen ingen roll för biblioteket, och då blir det inte heller intressant för en skolbibliotekarie att arbeta därför att det finns ingen liksom utarbetat samarbete. Skolbiblioteket fyller liksom ingen integrerad funktion. Och sen finns det andra skolor där lärarna och skolbiblioteket jobbar jättetätt tillsammans, och det är faktiskt ett utvecklat samarbete som är organiserat. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om vilka förutsättningar man skapar. Vad säger man att skolbiblioteket ska fylla för funktion? Vad efterfrågar lärarna? Att det finns en dialog och ett samtal. Och att man lyfter upp det. Det är inte bara någonting som man har. Utan du måste faktiskt aktivt arbeta med det. Och det tror jag, det är skolledarfunktionen oerhört viktig. Precis. För att styra upp det och ge det uppdraget på något sätt.
Men jag tror att det är inte bara den enskilda skolledaren, utan jag har varit på konferenser där jag har hört kommuner som har, där de har haft en drivande kraft som har sett till att skolbibliotekarierna har fått fortbildning. Man ser till att det finns en organisation kring skolbiblioteken. Och det, jag tror Växjö, Norrköping, jag har hört Halmstad, jag har hört flera sådana väldigt goda exempel. Och jag tror att den enskilda skolledaren behöver ha lite större sammanhang för att förverkliga detta.
Vi har talat ganska lite om skolledarens roll idag. för att göra det här möjligt, oavsett om det är ett projekt eller om det är, alltså överhuvudtaget att skapa tiden och insikten i vikten. Så vad krävs av en skolledare där? Kan ni reflektera lite kring det? Om vi säger att det här skulle bli ett före... Alltså första frågan var ju egentligen till er som vi snuddade vid. Är det här en modell som skulle kunna fortsätta att finnas och ännu mer förfinas, även om det inte har de här resurserna från läsrörelsen, utan att skolan tar över den? Är det en modell som och lite grann när ni säger ja, det här är fantastiskt och tänk om fler skulle kunna komma i åtnjutande av det här, så tolkar jag er. Men vilken är skolledarens roll?
Vi brukar säga det att rektors roll är att kratta manegen för lärarna. Ja. Och jag tycker faktiskt att det är så. En rektor är ju den som ska på något sätt styra ramverket. Man ska göra en tjänstefördelning som fungerar för lärarna. Man ska ha schema och salar och såna här saker som gör att det är rent fysiskt möjligt att faktiskt utföra sitt arbete. Och sen handlar det också väldigt mycket om att det här som du var inne på, att skolan har så oändligt många uppdrag. Att vara lite gatekeeper i det här. Mm. Vad är vårt allra viktigaste uppdrag? Mm. Och skapa tid för lärarna att det är det här ni ska fokusera på nu. Och det kan vi ju se på alla sådana här andra fortbildningsinsatser, mattelyft och läslyft och sånt där. När man har sagt att nu fokuserar vi på det här. Ni får ägna hela konferenstid. Vi gör detta det här året. Då är det mycket större chans att man faktiskt lyckas när man säger att jo, vi ska göra detta också. Förutom det. Till slut så blir det liksom för mycket av det goda. Så jag tror att vara lite gatekeeper i och att man pratar sig samman. Vad är det vi ska fokusera på? Och där är ju skolledaren har ju nyckelroll i det här.
Mm. Johanna?
Ja, med sina medarbetare. Mm. Så att inflytandet från lärarna blir starkt. Och att det är i den dialogen och det man bestämmer sig för, att man måste prioritera utifrån de elevgrupper man har, också blir det som leder till vilka resurser och mandat rektorn får. Så vi måste ju tajta till det här. Ja. Men att skolledaren har en helt central roll, så är det ju i det här som i allt annat som rör skolan.
Ja. Ulla, vill du säga någonting utifrån utvärderingen kanske?
Ja, jag tog sats för något annat först. Ja. Men jag menar, det är klart att rektorn, som vi redan har hört här, men också att liksom lyfta fram, om vi nu tar det här med läsning, att det är också, betyder förstås också jättemycket. Om man känner stödet att läsning är viktigt på vår skola, vi kommer jobba med det nu. Det finns ju, i utvärderingar finns det ju många som skriver så, att de skriver att det är viktigt. Inte som jag sa där förut, att det inte är viktigt bara för att du blir bättre på att lära dig lite fler ord eller du kan klara läxorna bättre än något annat ämne, utan det är viktigt i sig själv. Litteraturen är viktig i sig själv. Mm. Har man en rektor med den inställningen som faktiskt, som det var i det här projektet, så var ju rektorn den som skickade in anmälan att man ville vara med. Så att då, det var ju också ett väldigt bra drag av ni som kokade ihop det här, att det var liksom för att involvera. För annars så blir det ju lätt att det blir små grupper runt om som håller på med det här eldsjäla liksom, och säkert gör jättebra jobb, men man får ännu bättre mycket bättre förutsättningar att göra någonting långsiktigt om man har med ända från toppen och ner, så att säga. Mm.
Vi hade ju många rektorer med på våra inspirationskonferenser, vilket var roligt att de tog sig tid. Det var vi jätteglada över.
Mm. Sen är det väl så i skolledarverkligheten att de hamnar längre och längre bort från den pedagogiska verksamheten. I alla fall är det mitt intryck. Jag har inte varit i skolan jättemycket de senaste 5-6 åren, men om man tittar nu i den kommun där jag kommer från, Uppsala, där känns det som att rektorerna, de är någonstans långt bort. Och sen är det programrektorerna som har kontakter med lärarna. Så att det är väl också ett problem av organisatoriskt slag.
Nu nickar ni bägge två, ni känner igen det.
Många lärare vill ju ha mer närvarande rektorer. Mm. Och rektorerna vill ha mer tid att faktiskt vara de här pedagogiska ledarna för helheten. Samtidigt som att lärarna är de pedagogiska ledarna i klassrummet.
Ja, men och tyvärr så din bild, även om du inte gör anspråk på att ha sanningen, så är det ju många som delar den. Och vi ser ju hur viktigt det är att vi får in andra yrkesgrupper som kan avlasta och komplettera lärarna. Men det är ju minst lika viktigt när det gäller rektorerna. För de fastnar ju i en hel del arbetsuppgifter som faktiskt inte har med det professionella objektet att göra, det vill säga elevernas utveckling och lärande. Och det drabbar ju såklart både ett tydligt och nära ledarskap, vilket i sin tur får konsekvenser för lärarskap.
Men helt konkret då, här har vi nu under dagen tittat in i ett projekt som har pågått länge, involverat massor med människor, Sveriges främsta författare, och massor har liksom östs in i det här projektet. Hur ska skolan göra, om vi ser skolan som zon, för att ta tillvara de här erfarenheterna? Den utvärdering som Olle har gjort är ju som en handbok. Man kan använda den som en handbok. Så även om man inte anmälde, den rektor som inte anmälde intresse skulle ju kunna ta det göttaste på något sätt, och mycket erfarenhet ifrån det ni har gjort, och vad ska säga, ge läsningen en plats. Hur ska skolan göra? Har ni någon liksom inskjut här att så här borde man göra? För det är otroligt viktigt. Alltså, några av de citat vi har sett här är ju så gripande, inte minst det här som, jag kan inte citera det helt, men det var typ så här, någon skrev att ja, men vi tyckte olika, men vi blev inte osams eller någonting. Nej. Sånt. Alltså, man kan framföra sin mening och bryta meningar mot varandra. En otroligt viktig insikt idag i det här polariserade klimatet. Hur ska skolan göra?
Jättesvår fråga, ja. Kände jag nu. Men jag tror att delvis så tycker jag att vi idag har blivit något lite bättre på att prata om vad skolans kärnuppdrag faktiskt är, och vad är det som gör att eleverna lär sig mer och utvecklas mer. Vi har ju sett nu att PISA-resultaten börjar gå upp lite grann. Jag tycker vi har kommit tillbaka till det. Och det är kanske den diskussionen vi mer behöver föra, det här att alla skolor borde ju vara skolor där vi satsar på läsningen, därför att det gynnar hela liksom utbildningspaketet faktiskt. Så att den här diskussionen kring vad är det som gör att eleverna faktiskt lär sig mer och utvecklas mer, och att vi fokuserar insatserna tydligare där, att vi inte kommer ifrån den här spretigheten att skolan ska lösa och göra allt. Det var ett väldigt flummigt svar.
Nej,
det
var en flummig fråga.
Men framförallt så handlar det ju om att kvalitetssäkra tiden som inte är undervisning. Vi måste ju få till ett fokus på att lärarnas rätt till professionell utveckling, erfarenhetsutbyte med både kollegorna på sin arbetsplats och kollegor på andra arbetsplatser. Vi är ganska unika som både profession och som land, att det inte är en självklarhet att vi får ägna sig hälften av vår arbetstid i att faktiskt utveckla undervisningen, lärandet, utmanas av varandra. Vi gjorde en stor medlemsundersökning förra året där 36 000 lärare och skolledare, lärarstudenter gav sin röst. Och det man tveklöst ville engagera sig mer i, det var att både ta del av forskning och pedagogiska utvecklingsarbeten och få större och mer konsekvent utbyte med kollegor från andra arbetsplatser. För det här projektet och de här positiva effekterna som det har gett. Det finns ju andra exempel på andra projekt eller andra professionsdrivna, extremt framgångsrika arbetssätt och arbetsmetoder. Vi måste ju få till en delningskultur där den enas kunskap med självklarhet kan bli den andras, och där vi får utveckla våran kunskapsgrund på vetenskaplig bas. Så att det är bara direkt in i vad vi lärare får ägna oss åt och hur stor roll vi får spela för varann.
Är alla här överens om att berättelser kan förändra?
Ja,
det vet jag att ni tycker. Då tänkte jag att vi skulle gå laget runt nu och fråga er, vilken berättelse har förändrat er? Ni ska få frågan allihopa. Vilken berättelse har liksom möblerat om er inuti, betytt någonting för er i ert sätt att vara människa? Jag börjar med dig, Åsa.
Ja, och jag tycker man kommer på en bok. Jag tyckte det var jättesvårt. Jag är en sån person som går in i böcker så mycket så att jag är i den världen. Aha. Och sen vill jag helst inte gå ut ur den här världen. Och sen så går jag in i nästa... Jag läste
vilken gärna... värld är du in i? Vad säger jag vet?
Ja, men jag är lite mellan böcker så jag saknar faktiskt den där världen.
Du är ingenmansland.
Nej, men och det säger jag ska helst inte läsa. Jag läser ofta på kvällen, går lägger, men jag ska helst inte läsa böcker i ett dåligt förhållande där mannen är otrevlig, för då vaknar jag på morgonen och är skitsur på Knut. Så jag ska liksom låta bli det. Nej, men om jag ska välja en, så jag tror på högstadiet så hade vi i vårat skolbibliotek som vi faktiskt hade, så hade vi några helt underbara band av Tusen och en natt. Jag vet inte hur många band det var, men det var en sån här hel räcka på stora såna här med fina bilder, och de läste jag allihopa under den tiden som de här liksom böckerna räckte. Så var jag inne i den här världen, och så ibland var jag tvungen att slita sig från den här världen och så gå till skolan och göra vanliga saker. Så gick jag in i den här världen igen. Jag tyckte det var, ja.
Vad tror du hände med dig då?
Ja, men det, och ibland har jag undrat, så är det någon slags flykt ifrån, och har jag liksom dåligt hemma så att jag behöver fly in. Men då har jag verkligen aldrig haft det. Så det är inte det. Jag tror bara att det är så häftigt att få gå in och uppleva någonting annat. Uh-huh. Som man, jag gillar att resa också. Och det är lite grann en resa, fast du gör det när du sitter med din bok. Så jag tror det här suget efter att uppleva någonting annat, förstå hur andra tänker.
Händer det att du i ditt bakhuvud associerar till de där berättelserna också idag, indirekt eller direkt eller någonstans djupt inne i dig, tror du?
Ja, men det tror jag. Det tror jag överhuvudtaget, det här att kunna dra liksom paralleller och jämföra och nyansera saker och ting. Så tror jag att ju mer man läser, och jag har läst allt ifrån sådana här, jag har också läst alla Bill och Ben, sådana här kiosklitteratur.
Ja. Jag med.
Ja. Så det menar, och då säger jag, allting som man läser, oavsett vad det är, tror jag ger någonting.
Ja. 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 Johanna, varsågod.
Ja, fick ju en, du förvarnade oss ju om denna fråga.
Det är en svår fråga.
Ja, och ibland är det nästan svårare att bli förvarnad. För jag har verkligen, jag har glädjen av att ha en fantastiskt läsande mamma, en ensamstående mamma som har läst så mycket med mig och min syster, gemensam läsning, högläsning, och som har gjort alla de här stunderna till viktiga, spännande, mysiga. Sen har jag haft läsande lärare, läsande mormor, och jag läser så galet mycket själv, så att det är enda så här nackdelen med att vara förbundsordförande, att tiden inte räcker till. Och dessutom, så här ironiskt nog, så får man ju i princip alla böcker. De ligger ju på kontoret, kontorsbord. Men jag har verkligen försökt. Och jag säger så här, att i princip alla böcker jag går in i påverkar mig på ett eller annat sätt. Sen kanske de inte förändrar mig, utan de kanske förstärker hur jag mina åsikter, mina ställningstaganden. De kanske berikar, de breddar, de ger perspektiv. Man kan ju inte gå genom barndomen utan att ha läst Astrid Lindgren. Och en sån stark Astrid Lindgren-saga som inte då är Pippi och Emil, alla de här, det är ju Mirabelle. Som gjorde liksom så här att... det kan liksom, önskningar kan gå i uppfyllelse på de mest konstiga vägar och sätt. Rosario är död. Oj, oj, oj. Att leva sig in i en annan tjejs liv någon helt annanstans när man var i den åldern. Jag är med i en bokklubb. Vi läser böcker, vi träffas varje månad, läser exakt samma bok, diskuterar den. Just nu läser vi De kommer drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Aguiar. Och den har verkligen, den har drabbat mig. Så att det går liksom inte, nämner man någon så har man ju onämnt de andra. Ja. Men jag tänker, för att också bredda berättelser som förändrar, så tänker jag att berättande också förändrar. Och det finns ju en kraft och en vilja att berätta innan det blir en berättelse.
Du menar det muntliga berättandet?
Ja, men även där man sen då liksom väljer att pränta ner i skrift. Och det är någonting väldigt mellanmänskligt med med berättande. Och för mig så är ju det stärker relationer, oavsett om de är fiktiva och kanske försvagar dem om man nu tar med det in i sitt eget. Men det är ju, det kan ju också få det in så fantastiskt bra du har det. Ja. Så att det finns ju så otroligt många dimensioner i det här, vilket ju också bekräftar hur många dimensioner det finns i att ta in det här i elevernas lärande. Ja. Mm. Och det jag skulle vilja säga, det jag gissar att ni har varit inne på, och jag vet är en stark drivkraft från läsrörelsen, det är ju det kompensatoriska uppdraget vi faktiskt har i skolan. Att säkerställa att det inte ska ha betydelse om man har en läsande förälder eller inte. Utan då ska vi kompensera det.
Jag tänkte faktiskt ställa samma fråga till er också.
Ja.
Ja. Ann, det här ska bli spännande. Ann.
Jag tycker att det här är en fråga som vi, och det har jag själv gjort när jag var högstadielärare, att jag har delat med mig till mina elever vad läsning har betytt för mig. Och också den bok som jag ska berätta nu är den bok som jag, när jag tänker tillbaka om jag ska välja en bok, vilket är jättesvårt. Men det är faktiskt min allra första vuxenbok, som var Moa Martinsons Mor gifter sig. Den läste jag, hade en barnflicka som läste den. Och det var det som gjorde, jag hade väldigt läsande föräldrar, en pappa som recenserade böcker. Men det var denna barnflicka, vad hon läste, som jag, när hon var färdig med Mor gifter sig, så tog jag den och läste den. Och fick då kom in i ett annat sätt att leva än mitt eget i stan med en ordentlig familj. Den här Mia i Mor gifter sig, som då lever med en ensamstående mamma som har det otroligt kämpigt. Så att både det att jag läste det som första vuxenboken, men sen också att jag lärde mig någonting om ett annat sätt att leva i den här boken. Den har funnits med mig i alla möjliga sammanhang. Och jag tänker på att den har gjort att jag har haft hela livet ganska lätt att gå in och ut i olika miljöer. Jag lärde mig någonting utav den.
Tack.
Är vi på väg att ta slut här? Jag ska fatta mig kort då. Jag hann ju tänka lite till här nu. Mycket av det här känner jag igen mig i. En annan parallell är att jag ska inte jämföra min pappa med Olof Lagercrantz, men han slog också, kom också med en massa böcker hela tiden. Uh-huh. Och ville att jag skulle läsa. Jag spelade fotboll bara och läste serietidningar. Så. Det blev också lite som David beskrev det. Jag läste väl ibland, det var inga problem att läsa. Men det var inte, jag fastnade inte riktigt i det där. Som under min uppväxt. Ofta var det samma böcker också som återkom. Han glömde bort vilka han hade gett mig, så jag fick samma julen efter. Men i alla fall, sen så skulle jag göra lumpen. Det här är på den tiden alla gjorde lumpen. Och jag var ingen bra militär. Jag tyckte det var helt meningslöst. Det var inget bra för mig. Men jag var ute i Stockholms skärgård. Det var vackert och fint. Och när jag hade dödtid, då började jag ju läsa. Av egen vilja och egen kraft. Och jag minns en av de första böckerna som jag läste då. Jag var låg förlagd på en ö här utanför Stockholms inlopp. Det var ju Vem älskar Yngve Frey av Slas. Och då där hände någonting med mig. Sen har jag läst massor böcker efter det som har fångat och förändrat allt möjligt. Men det var den boken som gjorde mig till läsare, tror jag, på ett lite mera sånt här sätt som vi håller på att prata om här.
Vilka bra historier, hörni. Otroligt bra historier. Bara jättekort. En mening var. Är det någonting som ni vill skicka med till läsrörelsen? Utifrån förbunden nu. Alltså vad här vill vi att ni ska tänka på? Är det någonting? Så har ni chansen nu. Snart är den borta.
Nu har vi förmånen att träffa Elisabeth och de andra lite då.
Ja. Men så här är ju för alla. Är det någonting som du...
Fortsätt att jobba med det här, och jag tror att det stärker många lärare. Vi har varit inne på det. Det stärker många lärare i att man faktiskt gör rätt saker. Att jobba med läsning, att jobba med både den här läsinlärning och förstärka den, men också det här vidare perspektivet. Vi pratade lite här när, i taxin när vi åkte hit, jag och Helena, att också upplevs att det är ofta, eller många barn som slutar läsa någon gång i typ mellanstadiet. Alltså man kanske har föräldrar som läser för när man läser barnböcker. Och sen slutar man. Mm. Men att uppmana till att fortsätta läsa och kanske då utveckla sin läsning som ju det här projektet jobbar med. Och det tycker jag tyckte det var... Nu har jag ju barn som precis har varit i den här åldern när man slutar läsa. Mm. Så jag tyckte det var jättebra. Så det tycker jag, fortsätt med det och stärk lärarna i att man har en otroligt viktig roll.
Vill du säga någonting, Johanna?
På en mening?
Ja. Nej, det fick jag,
det
får
det klarar du aldrig, Johanna, men lycka till.
Varsågod.
Vänd inte blad, fortsätt.
Åh, vad snyggt. Tack så mycket, Åsa, Johanna, Anna och Olle. Tack ska ni ha. Tack.